Podplay.
Varmt välkommen till Röda rummet. En litteraturpodcast där jag, Flora Wiström, träffar andra författare och läsentusiaster och pratar om det roligaste jag vet, skrivprocess och läsupplevelser. Jag gör den här podden ihop med Bokmässan som äger rum i Göteborg i höst. Genom 6 poddavsnitt laddar vi upp inför mässan och sista avsnittet kommer ni kunna höra live på Bokmässan by Night, fredagen den 29 september. Då intervjuar jag min stora idol, Jonas Asinkimiri. Idag kommer 2 personer till studion. Den ena är Fanny Svärd, nöjeskrönikör på Expressen. Och den andra är Mikael Yvesand, författare och dokumentationschef på STIM. Vi ska prata om hans debutbok, Häng City. En bok som alla mina kompisar har läst, eller kommer läsa i sommar. Boken är rolig på det där sättet så att man liksom sitter och kluckar på bussen och måste högläsa för andra. Häng City handlar om 3 killkompisar sommaren 1999. De har precis fått sommarlov, föräldrarna är någon annanstans och de rör sig runt i Luleå och försöker få tiden att gå. De bränner plast, de stjäl virket i kojor och röker fimpar. 2 av dem är 13, en är 11 och de försöker förstå världen de lever i. Det finns en enorm detaljskärpa i den här boken. Efter sommaren börjar 2 av dem 7:an och kanske kommer allt förändras då. Boken gestaltar den här parentesen av livet. Vi är 3 personer i studion idag. Vi har författaren till verket och vi har ett fan till verket. 2 fans till verket. Yeah. Fanny Svärd, välkommen.
Tack.
Mikael Yvesand.
Tack, tack.
För några år sedan öppnade en snabbmatsrestaurang vid Systembolaget på Örnäset. De valde det oambitiösa namnet Mat City, vilket ledde till att vi därefter började kalla saker efter dess utmärkande egenskap, följt av City. En gång sa Dave till exempel att vi borde åka till diskot på Örnäset eftersom att det kommer vara Röv City. Vindstilla kvällar är i regel Mygg City. Vid vårdcentralen bredvid Jocke och Dave ligger Häng City.
Fanny, vill du berätta om din läsupplevelse?
Ja, absolut. Det var min kille som fick den här julklapp. Jag håller upp pocketen i detta nu. Och jag tyckte att den såg tråkig ut på framsidan.
Fan vad taskigt.
Kritik direkt. Ja. Men så läste jag på baksidan. Och jag bara, men gud, den låter jätterolig. Alltså jag skrattade.
Av
baksidestexten. Ja. Hur ofta gör man det?
Jag hatar baksidestexten faktiskt.
Har du inte fått välja, vara med och välja den?
Nej, eller de sa så här, eller de sa typ så här ska vi skriva på baksidan. Och jag bara, okej. Fan, vilken icke-historia, men så gick det till.
Vad hade du själv skrivit på baksidan om du fick välja?
Alltså jag var väldigt sådär, jag ser mig liksom inte som en författare, gjorde verkligen inte då. Jag hade aldrig skrivit förr. Jag visste liksom ingenting om hur den världen funkar, hur man gör en bok och sådär. Så jag var väldigt haveristisk, tror jag, med just hur boken skulle se ut och sådär. Jag ville bara att det skulle vara en bild av någonting. Inte stå liksom ett namn, mitt namn eller vad boken heter. Bara typ som när man gör en skiva så kan man göra hur man vill. Det kan vara en The Black Album och så står det ingenting. Jag tänkte typ man kan göra något sånt. Ha en jättekonstig bild som bara, hela helvete det här i bokaffären. Den här passar inte in. Tänkte jag skulle vara kul. Men mitt förlag var så här, nej men så här får man inte göra. Det ska stå ditt namn, det ska stå ett titel på boken, det ska vara en text på baksidan, det ska vara roman, bla bla bla. Så bara, okej.
Okay. Enligt vem? Kungen?
Exakt. Ja, men jag tror, fan, jag har min fasta övertygelse att det där kommer, eller det var min kompis som sa att problemet, eller vad man ska säga, att folk fortfarande i viss utsträckning köper böcker, att det är fortfarande lite så här konsumentupplysning som måste in där. Musikbranschen har blivit lite knasig, så är det fortfarande lite mer fritt, tror jag. Men jag tror ändå i framtiden att det kommer bli mer fritt.
Du tyckte att det här omslaget var tråkigt.
Ja, det tyckte jag.
Så du tänkte, den här boken kommer jag inte läsa.
Nej, men jag blev ju sugen på grund av Mikaels ord då, alltså på baksidan. Men sen så gick tiden och jag läste den inte ändå. Och sen till slut så skaffade jag en ljudboksapp. Och då så dök den upp som förslag och då tänkte jag okej, det är ändå ödet då, att jag ska lyssna på den här. Och så började jag lyssna och det var ju en fantastisk uppläsare som också är med i humorgruppen Klungan, som jag älskar. Och
vad heter han? Han heter Stefan någonting.
Klipp in nu han heter.
Sven Björklund.
Ja, du vet.
Sven Stefan.
Bra fråga honom. Sven Björklund. Ja, känner du honom?
Nej, inte alls. Jag vet att han är från Luleå, men nej, jag känner inte han.
Fick du ha någon säg över vem som skulle läsa upp den?
Nej, men nu låter det som att det tyckte jag inte var. Jag tyckte han gjorde det skitbra. Och när de sa så här, vi tycker att den här snubben ska läsa upp, eller vi har frågat honom ungefär, vad har du några synpunkter? Det hade jag inte. Jag tänkte att det blev nog bra. Mm. Och det blev det, tyckte jag.
Men blev du ledsen att du inte fick frågan?
Nej, helvete. Du är på mig. Jag kan inte prata. Jag är så dålig röst och mumlar. Jag har liksom ingen så här diskant eller bas. Det är bara mellanregister. Det är bara ett mummel. Det är som att, jag pratar som att jag är i ett annat rum här. Jag har fått höra. Man hör bara liksom så här. Allt är bortfitt.
Topparna och dalarna,
ja, det är bara
borta.
Exakt. Det är som...
Kan du inte berätta lite om när du började skriva boken?
Ja, jag tänkte inte att nu skriver jag en bok. Då hade jag nog gjort svårare för mig själv. Liksom direkt börja tänka på hur gör man med karaktärer. Måste fylla olika roller och det måste finnas såna här, vad heter det, bågar, dramaturgiska. Mm. Det ska hända saker och bla bla bla. Så jag tänkte nog, jag vet inte vad jag tänkte. Jag tänkte typ att jag skulle skriva en längre text. Jag visste liksom exakt vad jag ville skriva. Men jag visste inte vad jag skulle göra av det, så jag tänkte nog att jag kanske kan publicera det bara som någon blogg eller någonting, typ som så här SoundCloud rap för litteratur. Bara
älskar. Ja, Substack, eller vad det heter.
Är inte det någon sån här IT-term? Det känns som att de pratar om så här stacks. Sant. De har så här stand-up IT-grejer. Eller,
nej, men det är ett
nu.
Nyhetsbrev som man kan prenumerera på, tror jag.
Det känns som att det är många så it-girls som har en Substack och skriver
på
texter.
Girls.
Ja, exakt.
Ja.
Men du skrev väl lite blogg när du var yngre också?
Jo, exakt. Mm. Det är liksom det enda skrivandet jag har gjort är exakt bloggar liksom.
Du och jag är bloggtjejer.
Exakt.
Jag började också skriva genom att blogga. Nämligen.
Ja, så att, skillnaden var att min karriär bara tog sig ingenstans. Motarbetat av matriarkatet.
När insåg du att det här är förfassande ett bokmanus?
Jag tänkte nog ungefär att det var ett bokmanus, men jag tänkte att det är helt omöjligt att få en bok utgiven. Eller inte ett bokmanus, men jag tänkte som att det skulle vara en roman, bara att den inte måste ges ut på det sättet att nu ska jag gå till ett bokförlag. Utan jag tänkte som att jag kan skriva något slags roman, men publicera den bara på internet. Liksom. Mm. Jag har skrivit en massa nonsens, typ återuppväckt min blogg ungefär. Men ja, jag vet inte, när jag tänkte att jag kände nog bara att det här är en bok som jag hade uppskattat, det kanske någon annan också hade, någon måste väl ändå vara som jag. Så då bara testade jag skicka den till lite bokförlag och ja.
Sen fick du napp.
Yep.
Otroligt.
Ja.
Ja, vi kan ju säga det också att den här boken är din debutbok.
Mm.
Och du har också fått pris för den.
Mm-hmm.
Du är jävligt rik nu, för nu har du fått författarstipendium också.
Jajamän.
Fanny, du skriver ju också för Expressen.
Ja, nu blev jag så här, vad skriver jag? Jag jobbar på en roman just nu.
Ja, men,
det är det
jag, men jag tänkte fråga dig om ditt skrivande.
Ja?
Hur tar sig ditt skrivande uttryck? När skriver du, hur skriver du?
Jag skriver krönikor till Expressen Nöje när jag känner mig inspirerad eller när min redaktör känner vi behöver en krönika om det här.
Oh.
Så det är ofta på liksom uppdragsbasis, kan man säga. Och jag skrev en innan jag kom hit faktiskt, som jag märker att jag måste skriva väldigt fokuserat och helst under tidspress.
Mm.
För då hamnar jag verkligen snabbt i ett flow och sen så har jag hela texten färdig i huvudet typ.
Hur lång tid tar det att skriva en krönika typ?
Det tar typ en timme.
Otroligt. Wow.
Jag tror jag skulle vara helt bedrövlig på det där med att skriva krönikor. Att jag inbillar mig att man måste känna en press att tycka något smart hela tiden.
Ja. Mm.
Man måste liksom ha någon intressant, det här samhällsfenomenet som alla har observerat. Och så måste man ha någon helt unik spin på det. Jag hade blivit helt knäckt, tror jag, av det där. Det är inte svårt.
Jag hade mer sådana ambitioner i början.
Mm-hmm.
Och sen har jag liksom... För det stoppade mig lite också i att kunna komma på, för det var också som att jag så här, redan i idéarbetet då, jag kanske ska skriva om det här, nej men jag har ingen stark åsikt eller så här. Men jag har en jättebra redaktör som säger att ibland behöver man inte ha en så här motvallsåsikt eller en stark ståndpunkt.
Mm.
Du kan egentligen beskriva något som har hänt och typ dina första tankar om det, och då kommer folk ofta känna igen sig. Alltså, för jag tänkte ofta att jag kommer behöva gå i polemik i så här, kvällspress och krönika, och jag ska vara så här kaxig tjej som tycker tvärtom. Men jag märker att många av mina krönikor blir lästa för att jag säger det som många tänker, kanske.
Sverigedemokrat.
Det som folket runt i stugorna pratar och tänker om.
Precis, men inte våga säga högt.
Inte våga säga högt, det skriver jag.
Men det var ett väldigt bra råd, tycker jag. Generellt. Att så här, för jag kan känna det i mitt skrivande också. Alltså om jag skriver på bloggen, typ. Att jag kan bli så stressad av tanken på att jag måste komma med en ny spaning eller åsikt. Mm. Men att det... För jag uppskattar verkligen den typen av krönikor också, som skildrar ett skeende och sen så ger någon form av liksom personlig tanke kring det. Mm. Men skriver du andra grejer också? Skriver du dagbok till exempel?
Ja, jag skriver dagbok. Jag har börjat skriva 3 sidor om dagen. Så här, att jag måste skriva 3 sidor om dagen. Helst det första jag gör på morgonen.
Morgonsidorna.
Aha. Det är ju sånt koncept som typ Steve Jobs och sådana gubbar gör, tror jag. Och precis. Författare och konstnärer och sånt. Mm. Det ska vara bra för kreativiteten, säger de. Jag tycker bara det är skönt att göra det till en rutin och bara få ner saker från huvudet på papper. Det är väldigt skönt.
Mm. Ja, jag läser Haralds mamma just nu av Johanna Frid. Och då pratar hon just om morgonsidorna i den också. Mm-hmm. Jag tycker att det låter så himla härligt, men jag vet inte, jag har försökt. Men det blir för mycket en press på något vis.
Mm.
Men jag vet ju att det är jätte... Alltså Tranströmmen gjorde det också. Han gjorde... Ja, verkligen.
Att göra som han.
Nästa Tranströmmen. Men det är ett fantastiskt sätt att bara så rensa hjärnan. Liksom.
Ja, för annars kan jag känna... Jag kan snarare känna en press att jag ska skriva dagbok typ och ha någonting. Så här, då har något viktigt hänt i mitt liv. Eller så här, nu har jag mycket starka känslor som jag ska skriva av mig. Mm. Så när jag sätter mig som en rutin och bara skriver för att det är det jag ska göra, då så kommer det fram grejer som, alltså det kan vara skönt att få ur sig som jag inte hade fått ur mig på annat sätt, för jag hade inte kommit på att så här, det här behöver jag nog sätta mig och skriva dagbok om.
Jag tänker att vi ska prata lite om de här grabbarna i Häng City.
Ja.
Vi har en huvudperson som inte har ett namn.
Vad heter han?
Nej, han heter ju ingenting.
Avslöjandet i Floras podd. Så heter huvudkaraktären.
Snälla nu, Mikael, ge mig det här.
Bjud på det här.
Ja, nej, men alltså, det var inget... jag skrev någon i ett tidigt, vad säger man, utkast sådär. Så kallade någon huvudpersonen för liksom mitt namn. Eller faktiskt Mike and the Mechanics. Men som jag tänkte var smeknamn på mig. Men det var liksom enda gången det namnet dök upp. Och så tänkte jag att det var lite meningslöst. Alltså det finns med en gång i hela boken. Och att jag tänkte... jag vet inte, jag tyckte som inte att det behövdes bara på något sätt. Men det är nog väldigt mycket jag. Eller det är jag.
13-åriga.
Ja,
Mikael,
precis.
Och sen så har vi Jocke.
Mm-hmm.
Han är 11.
Jo.
Så jävligt gulligt att han är 11.
Alltså, han var...
Jag läste honom som en 13-åring.
Mm-hmm.
Sen när jag läste liksom, om boken så var jag så, fan, det är en 11-åring.
Ja.
Det är så jävla gulligt att tänka att han är 11. Han, Jocke är ju väldigt rädd för AIDS.
Mm-hmm.
Kan du berätta lite om det?
Nej, men det var så, eller är så. Han, han är mycket rädd för AIDS. Nästa fråga. Nej, men det var...
För den här boken utspelar sig ju inte på 80-talet, alltså peak... AIDS-panik.
Nej, det var nog inget sånt.
Det spelade sig 2000-talet.
Ja, 99. Ja, men nästan,
ja.
Precis. Nej, han är väldigt sådär nojig för sånt. Han har nog lite sån här OCD-grejer faktiskt. Men just sådär AIDS blev han svinrädd för. Och fick för sig att han kunde få AIDS av konstiga saker.
Kan man inte få AIDS om man pissar i en pöl med AIDS-blod? Davve orkar inte svara mer. Jocke skojar nog egentligen från början, men han har nu oroat sig själv för att det ska finnas spår av logik i hans nonsens. Eller snarare att han försöker skingra sin oro med att påstå orimliga saker om AIDS så att vi ska förklara varför han har fel. Om man sticker fingret på en nål med AIDS och sen direkt hugger av sig armen, då är det ju lugnt. Bara AIDS i handen i några sekunder, visst då? Davve lyfter en gammal målarstege under fönstret. Jocke går åt sidan för att pissa och fortsätter ropa. Jag ska börja bära med mig en såg och bara skära av med alla kroppsdelar efter jag råkat ta på något AIDS-sitt med dem.
Ja, men det var verkligen
lilla
sådär.
Lilla 11-åringen.
Man kan nog tro att mycket är påhittat, men många av de detaljerna med Jocke var faktiskt så. Han var ett riktigt fuck up.
Så du beskriver liksom en riktig Jocke i ditt liv?
Ja då.
Ja.
Han heter
Jocke.
Och vem
är det?
Det är min kusin. Och det står nog även där i boken. Mm. Och var liksom min bästa vän när vi var små. Vi hängde ihop exakt hela tiden. Och han är extremt rolig. Väldigt konstig människa. Liksom har, jag vet inte, han har som ett helt eget sätt att tänka och vara. Helt fri.
Så att vi har huvudpersonen, vi har Jocke och vi har Dave.
Yes.
Och vem är Dave då i gänget?
Dave var Jockes granne. Han var lika gammal som mig. Ja, det var en sån där snubbe som figurerade, som man hängde lite grann med, skatade mycket och sådär. Det är väl lite grann i boken som att de är någon så här tre musketörer. Så var det nog faktiskt inte. Jag och Jocke hängde alltid ihop. Men det var inte så att vi alltid var jag, Jocke och Dave, utan det var bara en av många som man hängde med. Men det blev så där i boken när jag drömde mig hem till liksom Jockes hus och så var Dave, bodde som sagt granne. Så var det som bara att han stod där i mitt inre och så hakade han på.
Vad tycker Jocke och Dave om boken, verkligheten alltså?
Vi har inte jättemycket kontakt längre, lite grann sådär. Men jag tror att de gillar den. Jocke gillar inte att läsa, eller han läser liksom inte böcker och sådär, men jag tror han hade lyssnat på den om jag inte minns fel, och vi har som inte den där relationen att han skulle säga ja, vilken bra bok eller så, utan det är så här, jag hörde den här, vad gjorde du? Han är lite så här, han gillar att festa.
Det gör han ju i boken, han älskar ju att festa, men festa för honom är, ja vad är det, typ driva runt.
Jo.
Hitta på bus.
Ja, men det sa han faktiskt. Vi snackade i telefon för några månader sedan att han kände igen det där så mycket att han alltid har velat festa. Och när man var 11 så var att festa bara gör något nonsens. Bara som gör någonting. Bara ja. Sönder något eller typ.
Tälta en rondell.
Ja, precis. Bara så att man måste göra någonting. Det måste hända någonting.
You gotta do something.
Ja, annars kommer vargarna liksom. Hela tiden måste man liksom bara springa mot någonting. Ett ljus, som en så här tecknad film om ett fiskespö framför sig. Något hänger liksom som man alltid måste springa efter. Han var väldigt sådär och var väldigt vild liksom att han klättrar upp i saker på tak och balanserar på grejer sådär.
Bokmässan har tre teman i år. Det är ljud. Det är kanske därför vi sitter i den här studion idag. Judisk kultur och staden. Och det fick mig att tänka på hur Luleå liksom skrivs fram i den här boken. Och vad jag förstår så bor du i Stockholm nu, Mikael. Du har också bott i Berlin.
Mm.
Hur var det att återvända till Luleå i skrivprocessen?
Ja, men det var verkligen att återvända, tror jag liksom är nyckelordet. Jag bodde i Berlin i 6 år ungefär och jag skrev allting i Berlin. Och det var nog bara, det blev som ett sätt att resa hem, tror jag, men resa hem till någon lite romantiserad eller åtminstone liksom, jag vet inte, att platsen var bara som jag minns den. Jag kan uppleva så här när man, eller kanske många har gjort, att man går tillbaka till sin gamla skola och typ man minns att den här matsalen var så jävla stor, men när man ser den nu så bara, ja men det är liksom bara ett litet rum.
Mm.
Jag fick aldrig det facitet att den här platsen var ju så liten, utan jag bara skrev kanske Luleå som jag mindes det, vilket jag vet objektivt ofta inte är sant. Men sen också gjorde jag väldigt mycket att jag for på så här Google Maps och tittade hur saker och ting hängde ihop. Jag tror nog kanske att det var inte hemlängtan riktigt, men det blev väldigt liksom exotiskt Luleå när jag tänkte tillbaka på det på det sättet. Det blev en helt märklig plats så där som var rolig att återvända till.
Vad skulle du säga känneteckna Luleå?
Ja, alltså det är ju en sån här industristad. Jag hörde någon som sa liksom att det fanns väldigt många märkliga likheter mellan såna här kända nordliga kuststäder, var Manchester och, nu kommer jag inte, jag kan ingenting om geografi, men det är lite sådär, det är hockey och stålverket och det var väl lite sådär machokultur i mångt och mycket. Jag klarade mig nog från det värsta, det här EPA-prylen fanns inte riktigt och lite grann, men det var mycket att man, om man var skatare så var man liksom inte töntig sådär på det sättet. Det fanns liksom inte det här, i amerikanska filmer brukar det alltid vara att det är liksom the jocks som är coola, som håller på med sport. Det tyckte nog alla var töntigt liksom, det var ingen som tyckte det var coolt med sport som jag minns det, utan det är så här, ja, antingen var man bara ett sånt här totalt fuck up som bara söp och slogs, det var coolt, eller typ skata var okej.
Okay. Så skata räknas inte som sport? Nej, det är ju bara
nej, det var mer, man gör. Precis. Men jag och Luleå, ja, det var nog ganska sådär, så kanske det var i alla städer i den åldern, att man var ute och rände, men lite sådär på sin vakt, att man visste att det fanns någon dåre som kunde köra en eller bara så slå ner en för att typ man hade tråkigt liksom.
Du är från Uppsala, eller hur?
Yes, ja.
Kan du känna igen dig? Kan du se din barndom i Häng City?
Alltså, både ja och nej. Mm. Jag har funderat mycket på, liksom, för jag känner igen mig så extremt mycket i vissa saker. Men det är ju detaljer och det är ju mer liksom känslan av vissa grejer som jag känner igen mig i. Det är ju inte, ja, det är ju inte Luleå, och det är heller egentligen inte den tiden. Jag var lite för ung för det. Men till exempel, ja, men du beskriver typ doften av en sandlåda. Mm. Alltså så här, och typ hur varm det är på toppen och sen stoppar man ner handen så är det så kallt där under. Så det var ju bara såna små igenkänningsgrejer hela tiden. Men jag kan egentligen inte heller säga att jag känner igen mig i det planlösa drivandet som killarna ägnar sig åt. Det här skita lite, elda lite, skräp, snatta lite, spela boll. Alltså, på viss sätt gör man ju det. Men inte själva aktiviteterna i sig. Men kanske den här sommarlovslättjan och tristessen på något vis.
När jag läste boken så kom jag att tänka på när jag var tonåring. Och jag gick i högstadiet. Och vi brukade vara hemma hos en kompis som gick i klassen. Och det var så himla speciellt att vara där för att när man kom in i hallen så luktade det väldigt starkt av någon form av avlopp. Men vi alla älskade att vara hemma hos henne. Alltså det var den bästa platsen. Det var liksom, de hade så här backar med loka som man fick ta. Det var inte ens kylt, men man tog det och det var helt underbart.
Också loka, inte ens läsk.
Men det var så lyxigt.
Det låter för jävligt hit. Det luktade avlopp, ljummet mineralvatten.
Men
det var
i avloppstanken.
Det är som att det alltid
shit,
var... Jag som inte alltid lyste in så ett vackert sken genom fönstren hemma hos henne.
Jo.
Men den här lukten satte sig också lite i hennes kläder. Men hon var hur söt som helst och hur trevlig som helst. Alla älskar henne.
Men
en sak som jag minns jättestarkt är att de hade liksom inte, det var någonting som var fel i deras hus. Eller,
för clearly.
Det låter så, precis. Det fanns något som bubblade under ytan.
Man fick inte kissa i toaletten.
Nej, såklart fick man inte.
Utan man kissade i en bidé.
Yep.
Och det var bara så helt normalt. Alltså, alla
man behövde göra nummer två, vad gjorde man då?
Det fick man göra i toaletten.
Makes no sense.
Under övervakning.
Och sen
fanns en liten sån här skjutgrej. Som en man där som
man såg bara två ögon stirra
in. Jävla märkligt. Fast aldrig är det.
I duschen, eller över liksom duschbadkars, vad heter det?
Draperistången.
Exakt.
Så var det en kamera.
Över draperistången så hängde det en handduk. Och den skulle man absolut inte röra. För att det var hennes pappas herpeshandduk.
Flora, det du beskriver är det värsta jag har hört.
Ja, jag tror alltså, precis.
Och det var så sjukt, för ibland fanns det ingen handduk inne på toan.
Nej.
Så när man har tvättat händerna så blev man liksom, det var väldigt fixat att man torkade händerna på kläderna. När man har tvättat händerna. Och det här är ett minne som jag helt hade glömt bort. Ja. Och sen bara studsar rakt tillbaka när jag läste Häng City.
Ja, men jag tror, när du berättar det här, å ena sidan så... känner jag inte igen någonting. Men jag känner också igen så väl det här att saker var så jävla konstigt och att man förträngde saker och ting. Och att man kunde,
fan. Varför var allt så jävla
just
konstigt?
Just en förlåt.
Flora spridde här.
Flora inte.
Får börja välta saker.
Förlåt.
Nej, men att saker var så jävla konstigt och man hade konstiga kompisar. Och det som... band ihop en kunde vara ibland bara sånt här tram, så det var därför det blev så konstiga kompisar. Bara, men min granne som var bara något totalt freak, din vän liksom med hennes konstiga liv, men ni var liksom bästisar för att typ ni var grannar eller bara ja, men vi båda skater, eller det kanske skate var lite mer så livsstilspryl, men så här, vi gillar det här dataspelet, så var det någon tönt liksom, men bara, men man gick hem till han så här, för vi ska spela det här dataspelet liksom, och så var man polare, men, och så kan man tänka tillbaka på det nu, bara, och minnas just det här du pratar om, bara, vad i helvete var det som försiggick i det huset? Var det ett barn i källaren, fastkedjat?
Det fanns vissa regler som man förhöll sig till, och det var bara helt självklart. Och sen så ser man det som vuxen, ser man så här, men varför hängde den där herpeshandduken? Varför var det den enda handduken de hade? Och varför löste de inte det här problemet med toaletten? Det hela är väldigt märkligt. Men också
alla handdukar blev herpeshanddukar med tiden.
Antagligen.
Per definition.
Jag har förmodligen herpes nu.
Ja, det är...
Vi följer en 13-åring och vi är så trogen hans blick på världen. Han känner allt, liksom. Han känner alla material, han känner alla dofter. Man är där med hans kropp. Liksom. Och sen så tänker jag att hans tankevärld är ett barns, men med vuxna ord ibland. Tänkte du någonting på det när du skrev? Liksom vad har han för språk?
Mm.
För att han pratar ju på ett visst sätt, men han tänker kanske på ett annat sätt. Han är väldigt liksom väl, han uttrycker sig väldigt väl.
Mm. Ja, det där tänkte jag lite grann på faktiskt. Alltså så här, å ena sidan är det ju den pojkens ord där och då. Jag kommer ihåg till exempel att det var någonstans att jag skrev att någon sa att något var nice eller sådär. Och sen kom på att så här sa man ju inte då. Nice började man ju inte säga 99 liksom. Det tror jag inte. Visst kom det sen. Nice, soft. Det sa man inte då liksom. Så det ändrade jag liksom för att det var ologiskt. Men samtidigt är det ju liksom, det är något slags, det är som att det är mina ord kanske idag, men ändå då. Inte med liksom mina erfarenheter. Det är ändå 1999 och det är den här pojken, men på något sätt kanske att den har tillgång till liksom en vidare begreppsvärld.
Men jag förstår.
Ja, jag vet inte om jag knappt förstår vad jag försöker säga.
Men det känns ju som att man som läsare känner att du som vuxen finns där och sätter ord på känslor som barn kan ha.
Ja, alltså kanske typ, så, ja.
För det känns som att han, pojken, känner att så här, det där var så pinsamt. Eller det är så pinsamt när vuxna gör så här. Men man kanske inte har referenserna till att så här, göra det till en rolig betraktelse. Men det blir det i boken.
Mm.
Ibland så tycker ju han att saker är liksom, alltså det borde inte ens vara lagligt, eller så här, det här måste någon ta tag i, så här, varför tillåts jag göra det här i princip, alltså,
just det,
och det känner jag igen mycket från barn, att man är så här, varför tillåts vi göra det här, det är helt sjukt att vi gör det här, men ja, nu gör vi det typ.
Mm-hmm.
För jag tycker själv att det där är så himla svårt när jag skriver, om jag skriver liksom någonting som rör barndom, att hur ska jag vara trogen det här barnets blick utan att lägga mina vuxna värderingar och ord och tankar i barnets mun.
Mm.
Men jag tycker att det känns som att du har tagit ett beslut kring det här, kanske omedvetet, men att det funkar väldigt bra liksom.
Mm.
Men jag blev nyfiken på om du hade liksom tänkt på det.
Ja, men lite grann så där. Det är nästan svårt att hålla sig från att göra för tydlig symbolik eller göra att allt ska vara begripligt. Då. Men varför gör de den här saken? Det måste leda till någonting. Att man kan ha sitt vuxna sätt att försöka, saker måste leda till någonting och det ska redas ut trådar. Det som är så kul med barn och de här minnen, att saker var så kaotiska och liksom frånkopplade.
När vi pratar om han, tycker du att vi pratar om dig då? För jag pratar verkligen, eller så här, jag har ju aldrig tänkt att du är huvudpersonen i boken.
Nej,
jag är också skadad. Jag kan inte säga när du går dit, för att jag är så skolskadad av mina skrivarskolor, och då är jag alltid så, skilj på verk och person. Nu sitter du här i studion och säger, det är jag.
Ja.
Då kan jag inte.
Nej.
Det är lite fånigt. Jag kanske skulle säga du, men...
Nej, men så här, det är jag, alltså... Jag menar inte så att jag tror jag aktivt tänkte att nu skriver jag om mig själv, men jag var nog helt medveten om att jag skildrar liksom mina egna tankar. Jag försökte aldrig tänka hur skulle någon annan ha betett sig här, utan alltid bara hur hade jag reagerat på det här, så att det blev nog jag automatiskt liksom. Men jag tycker det är svårt, jag vet inte om du faktiskt pratade nu om perspektiv och tredje och första person. Brukar du skriva du liksom, eller ni första person, det kanske man alltid gör i en krönika, eller man kanske kan göra det som något grepp.
Man måste skriva jag, man får inte skriva man tycker ofta så här. Nej, utan det ska vara jag liksom.
Du skulle inte kunna skriva en krönika och skriva hon tyckte, alltså skriva om dig själv i tredje person, det vore
lite experimentellt, kan testa.
Nej, men jag skriver alltid i jag-form, men det jaget är inte jag.
Nej, liksom. Nej, men precis. För jag tycker, jag har försökt skriva någonting där det är så här, det här är en människa som inte är jag. Så då måste jag skriva det i tredje person på något sätt, om jag ändå vill kunna använda min begreppsvärld liksom. Annars blir jag helt begränsad om jag ska skildra en människa som inte är jag. Osmart människa, någon som är helt enkelspårig, som bara tänker enkelspårigt. Då blir språket jättetrist, eller så måste jag skriva i tredje person. Men om man skriver i tredje person så känner jag, det blir som en jävla saga. Jag tycker allt blir helt skräp, bara... Flora satte sig ner. Det blir så här helt larvigt på någon vänster. Jag kan inte göra någonting i tredje person, jag insett.
Gud vad intressant. Jag har liksom sagt till mig själv, jag har precis avslutat mitt bokmanus, så att nu ska jag ta sommaren och inte skriva. Men tanken är att jag ska börja skriva i höst. Och då har jag sagt till mig själv att nu blir det tredje person.
Ja.
Och det blir dåtid. Ja. Alltså för nu skriver jag alltid liksom i presens och jag-form. Så att, men jag håller med när jag börjar, för jag har ändå försökt testa lite. Och alltså, det är svindlande.
Nej, jag vill...
verkligen sagostämning.
Ja, jag vill skriva, jag vill skriva tredje person och dåtid ibland. För så här måste det vara så. Men det är som att då försvinner, i den mån jag kan skriva, bara helt... blåser du fönstret, det bara blir skräp, fullständigt nonsens liksom. Jag kan inte göra på något annat sätt, tror jag.
Nej, men och då tänker jag ju att då ska du ju inte göra det heller, och jag ska ju förmodligen inte heller. Jag kan ju testa, men det är ju forcerat om man ska försöka, alltså om man ska försöka hitta på vem man vill vara som författare och sen skriva det, så kommer det bara bli bajs.
Men blir det inte då så här, okej, man måste skriva i första person, nutid, presens hittar vi på. Blir man liksom inte då begränsad i antingen vem man skildrar eller vilket språk man använder? Jag får liksom inte ihop att jag får använda mitt språk men skildra en person som inte har mitt språk. Det går liksom inte om det är första person.
Men berättaren och huvudpersonen behöver inte vara samma person.
Men hur liksom, är det inte som värsta hoppen då? Att jag bara, nu tänker jag huvudpersonens tankar, nu tänker jag mina tankar, men allt är liksom jag. Nej, men det är skitsvårt. Jag tror jag var snäll med mig själv i det att jag skrev, ja, återigen kanske inte aktivt om mig, men att jag alltid bara utgick från mig själv. Jag skrev om en plats som jag kan, och i mångt och mycket saker som har hänt på riktigt. Många av de här små nonsensanekdoterna, eller vad man ska säga, är sanna. För det kände att det här går som inte hitta på. Jag försökte ibland liksom, det här hade lika gärna kunnat vara så här, så jag skriver så här istället. Tyckte jag bara var så extremt pinsamt och dåligt. För det liksom, det går som inte att hitta på. De här, jag tror nästan man kan känna när man läser vad som är faktiskt sant. Det här är för dåligt nästan för att vara påhittat. Hade det varit påhittat, då hade man liksom börjat lägga in mer saker, och att det hade fyllt någon funktion i berättelsen liksom.
Har du något exempel på en sån sak som är sann i boken? Jag tänker typ på det här uttrycket raje.
Jocke kommer upp från nedervåningen och snubblar i trappen. Återigen förlorad i en t-shirt. Varför vet du aldrig hur man tar på sig en t-shirt? Frågar Dave. Visst är jag för Raje? Raje är Robert Brännholms morsas kille som av någon anledning aldrig syns. Varje gång man är där så står han halvvägs i en dörröppning eller sitter i soffan med en tidning framför ansiktet. Vi kanske har överdrivit hans tendens att inte synas, men bara faktumet att både jag och Jocke, oberoende av varandra, har slagits av att Raje syns dåligt är ju ändå häpnadsväckande.
Raje är absolut inte påhittat. Det som är påhittat är Robert Engholm heter han. Han heter Robert Brännholm i boken. Så kreativ var jag.
Men, där kände du att du ändå behövde liksom,
ja, men jag tänkte så här, precis. Jag ändrar ganska sällan namn. Ibland så bara tog jag ett förnamn från någon och ett efternamn från någon, och en person som... Ja, men det kunde vara så här, jag minns tre olika roliga minnen från tre olika personer. Men jag kan lika gärna säga att alla de här sades av en och samma person. Men ja, Raje, exakt som det är beskrivet, det var Robert Engholms styvfarsa som...
Hette han Raje?
Jag vet inte, alltså, vi saknar teknologin. Han kallades för Raje, vi gissade att han hette Raymond. Ja. Men vi tror att han kallades för Raje, och det var en sån här, han liksom strök runt där i bakgrunden. Typ. Jag trodde bara att jag hade tänkt på det. Så här, det kan man ju inte... Ja, att en människa syns dåligt. Så jag bara betraktade det.
Alltså, att han är halvt gömd hela tiden?
Ja, men eller? Det var liksom, han bara, så exakt, han stod liksom bakom någonting sådär och typ hade långt hår så här och bara var helt otydlig. Och så minns jag att Jocke sa det en gång till Robert när vi hängde vid tre och bara, fan, Raja syns aldrig. Och det var det roligaste jag hade hört i hela mitt liv. För bara, hur fan kan du också ha tänkt på det här? Jag orkade inte ens säga det för att det är så uppenbart bara något jag har lagt märke till. Ja. Och så hade han också, så då var det liksom
ett... glädje.
Ja, som fan alltså. Så då började vi beskriva att när något var lite otydligt att det var Raja och sen bara vidgades begreppet. Så...
Typ om man drar en tröja över huvudet.
Ja, att han kanske precis, då syntes han inte liksom. Ja. Så bara, det var det Raja. Men sen var det liksom ett vidare begrepp för typ att något var inte tydligt liksom så här. Typ, hur går man med tjejen? Är ni ihop? Ja, men det är lite Raja, så här, vi hörs ibland. Typ att det var så.
Fanny, har du någon sån, något grubbleri kring boken?
Ja, jag vill prata om det här. För vi har inte ens nämnt att det finns en sidohistoria i boken som jag aldrig har tid att prata med folk om. För när man tipsar om en bok, då vill man säga det första man tänker på. Och det första för mig med Häng City är att den är så jävla rolig. Mm. Och därav väldigt läsvärd. Men det finns ju faktiskt en väldigt blodig mordhistoria som löper som en röd tråd samtidigt som pojkarna driver runt och är väldigt oskyldiga barn. Och kunde du inte bara låta dem må bra? För nu är jag som läsare orolig för dem. För att de har typ... För det är ju en del av berättelsen att deras föräldrar inte riktigt bryr sig om vad de håller på med. De är helt frisläppta och huvudpersonen bor ju ensam i huset. Och det gör mig orolig för deras säkerhet, för det är faktiskt en mördare lös. Och det tror man, alltså man tänker så här, låt barnen ha kul. Alltså, det var det jag gick in med. Och sen så vecklas det här mordet ut.
lite så.
Nej. Men vänta du, det ska jag härma din dialekt. Nej, men jag tänker liksom, vad din inspiration till att få in det här grovt hemska?
Mm.
Vad är det för laget som sa, du måste...
Nej, alltså det är många som har sagt typ något att, alltså boken som den är var i princip identisk vad jag skickade in till dem.
Några saker,
nej, inte, absolut inte för den sakens skull, men folk har sagt det. Jag läser någon som sa någonting så här, och det här slutet är så konstigt. Det var säkert att han hade någon deadline av förlaget och bara skrev ihop någonting. Och bara, så funkar det verkligen inte. Mm. Men den där sidohistorien är just... I mitt tycke inte en sidohistoria. Det var, jag tycker att de här bitarna verkligen hänger ihop. Jag tycker liksom inte att historien fanns utan det här. I den mån det finns ett tema så ska jag nog säga att ett av dem är det här, något fult är det fina och vice versa. Att det här mulen sommar, att det liksom var å ena sidan väldigt fritt och trevligt men någonting fruktansvärt runt hörnet liksom. Mm.
Vi har ju en scen i slutet som är helt sjuk i huvudet. Och jag och Fanny chattade om den här scenen, ja. För vi tolkade den på lite olika sätt. Fanny hade läst Häng City precis, och då skrev jag, vad tänker du om slutet? Mm. Och det var så också. Det är liksom också anledningen till att det är vi tre som sitter här idag. Men då är det så att, och folk som inte har läst boken får ju obviously hoppa över det här, men då är det så att de här kidsen är i, de ska panta. Och sen så åker Jocke och Davve på det här bandet. Och sen kommer de aldrig mer tillbaka.
Nej, de åker ut ur historien.
Davve sätter handflatorna mot bandet och börjar sin färd in i mörkret. Hans händer dras inåt och snart måste han kliva upp med knäskålarna och bli stående på alla fyra på bandet. Han vänder sig om mot oss och säger hej då medan gummiremsorna stryker honom över ryggslutet. Jocke blir genast uppfylld av en känsla av fest. Han räcker mig videokameran och hoppar på bandet just som Davve försvinner. Jag hinner inte filma något annat än det tomma bandet som stannar. Jag kollar mig snabbt omkring så att ingen anställd är på väg hit för att förstöra allt. Vänd mot personaldörren håller jag förväntansfullt upp kameran, men dörren förblir stängd.
Det var så jävla sjukt, verkligen en sjuk upplevelse.
Det var sorgligt.
Det var jättesorgligt. Och då så skrev jag till dig, Fanny. tänk om det var de som gjorde det. Tänk om det var de som utförde mordet och nu så har de fått någon slags ungdomsvård typ. Och det var det sista personen fick se dem på ett tag. Och det var så, nej, alltså, det är mycket mer symboliskt än så. Du hade mycket smartare läsning. Jag hade så
men nu tror jag typ det. Nej. Nej, men så här, jag var rädd för att de skulle misstänkas ha någonting med mordet att göra fast vara oskyldiga. För att de hade, som enligt mig, hållit på med bevis. Mm. För de hade hittat en hammare. Mm. Men Mikael kommenterar ingenting om detta.
Han sitter men... med armarna i kors.
Jo, det är verkligen det.
Men jag såg det också som en bild av hur vänner från barndomen seglar ut ur ens liv. Mm. Och det som man trodde var för alltid då en naturlag visar sig vara tillfälligt. Mm. Och det är så jävla hemskt. Alltså, så ska det inte behöva vara, men så är det.
Mm. Och han började, huvudpersonen började dessutom högstadiet efter sommar. Ja. Det är verkligen så. Sommar mellan sexan och sjuan, det är en sån speciell tid.
Viktigt. Och just att sommarlovet tar slut är också en sån så här avslutande symbolik i det.
Mm. Apropå slutet, något jag tycker är typ det roligaste jag vet är när en dum person eller en svagbegåvad människa är med om någonting obegripligt. Och liksom, ungefär som det när man är barn, du pratar om din kompis konstiga hus. För dig var kanske alla de där sakerna inte konstigare än allt annat. När man är med om allt för första gången, allt är lika konstigt.
Mm,
typ jag träffade en hundvalp, hängde med en hundvalp häromdagen och vid liksom en bondgård där fanns en get och tänkte den här hundvalpen kommer tycka den här geten är så spännande. Men han brydde sig inte ett spår för han var geten lika weird som en buske. Han ser allt för första gången. Och när en liksom trygg person, osmart person som jag i viss mån tänker att en 13-åring alltid är med om någonting konstigt, att mina vänner försvann in i en pantautomat liksom, det är så jävla konstigt, men det hände så bara ja, okej okay. Ja, men sen är slutet.
Men även om de försvinner i en pantmaskin så vill man ju hitta dem, alltså då ringer man väl dagen efter och frågar vad
ja, men
hände?
Det är ju sådär, nu är du en smart person som resonerar, men en dum person tänker jag bara, jag går hem och köker.
Men du, man är ju väldigt nyfiken. Kommer det en till bok från dig snart?
Jag har liksom en idé, eller jag har massa idéer, men jag har en idé som jag ville skriva om redan innan det här. Det var liksom min första sak som jag ville skriva om. Men ja, det blev den här istället, men så tänkte jag, ja, men då kan jag göra den här nu härnäst. Men jag har fastnat i de där grejerna liksom. För nu tänker jag någonstans ändå att nu skriver jag en bok. Och då blir jag väldigt sådär perspektiv och ställa alla de här frågorna som jag...
Kan du inte skriva det i WordPress?
WordPress, vad är det?
Eller en blogspot motsvarande. Kan du inte... Alltså det gör jag ibland om jag om det blir för seriöst och öppnar ett Word-dokument. Då så skriver jag det som ett blogginlägg fast jag publicerar
det
inte.
Något jag gör, det enda som jag har lärt mig att jag kan skriva, det är att jag åker till en bar ensam på fredag och dricker öl själv och så skriver jag i min telefon i typ anteckningar. Och så vart tredje ord blir helt felstavat. Om man bara kör autokorrekt åt helvete liksom. Då kan jag skriva lite grann. Men det blir ofta att jag plockar upp ett nytt dokument varje gång. Och så jag får liksom inte någon överblick. Och nu fortsätter jag från vart jag slutar sist. Utan det, ja, jag tror aldrig att det kommer kanske bli något av de anteckningarna. Men absolut. Så där, det är en
att lura
bra...
sig själv liksom.
Ja, precis. Sänka förväntningarna, det får inte vara för snyggt. Så här. Jag vet att vissa skriver så här korrekt formaterat redan från början, snyggt typsnitt i så här flashiga program, att allt är så här ställt så som det ser ut i tryckt. Men...
Då förlorar man ju halva glädjen med att alltså man vill ju skriva kladdigt först och sen...
Ja, så precis, så tänker nog jag mer. Jag tror att vissa är så där...
Det är belöningen liksom, när man vill... har skrivit rent.
Ja, men jag kan nog vara likadan och att så här, sänka förväntningarna. Man vill skriva i liksom Comic Sans.
Ja, men verkligen.
Skriv i veckobrevsform som om du skrivit veckobrev i förskolan i Comic Sans. Ja.
Jättebra. Fanny, vad tror du då om dina morgonsidor och dina Expressen-texter? Tror du att det ruvar en roman eller en novell eller liknande i det?
Jag har väl börjat underhålla tanken lite mer. Det var någonting jag tänkte som barn, att jag ville skriva böcker. Mm. Och har alltid tyckt om att skriva jättemycket. Men det har känts väldigt främmande och stort och läskigt och konstigt. Men det är väl kanske något jag har känt... sen jag börjat skriva krönikor att så här, ah, jag tycker faktiskt att det här är kul och jag kan fortfarande få väldigt mycket liksom glädje av att så här, ah, få dit formuleringen så som jag vill ha den liksom. Mm. Så kanske, vi får se.
Spännande. Ja. Tvinga dig.
Men det är väl också det här att jag känner, jag har ingen stor berättelse i mig som längtar efter att komma ut. Alltså, i sådana fall måste jag börja i änden. Jag tycker om att skriva. Jag vill testa skriva en bok. Och det är kanske inte lika bra motivation som så här, jag bara måste få ur mig den här berättelsen om de här människorna, den här tiden.
Jag tror inte att folk känner så mycket.
Inte?
Jag tror att det känns som att det är lite så här ful sak att erkänna, men så här, jag kan inte tro att alla bara, det här är något jag måste få berätta för världen. Eller om det är så, jag menar, om det är det så nödvändigtvis så fin bevekelsegrund, det är väl någon slags narcissism att bara,
ja, det här måste få läsa det här. Folk måste veta.
Jag tycker det är helt okej att bara, jag gillar att skriva, ja. Liksom, berättelsen kan komma sen, liksom, jag vet bara att jag vill skriva, det tycker jag är helt... Inte, liksom.
Verkligen. Jag tänker också att du skulle kunna skriva väldigt bra film- och tv-manus.
Mm, för
att
tack,
jag tänker att det skulle kunna viga samman dina olika intressen.
Ja, men
jag
säkert.
Är inte lika säker.
Fan, har jag en av två?
Det är bra.
Absolut, jag skojar bara.
Jag undrar om ni skulle vilja skicka med något boktips till lyssnarna.
Vill du börja?
Mm. Då skulle jag vilja rekommendera en bok som heter Lyckad nedfrysning av Herr Moro, som är en liksom textsamling. Det var någon konstig sak, jag glömmer alltid hur det var. Det var typ att en nionde klassare eller någonting fick den här i examenspresent en gång av liksom landstinget. Syftet med den, om jag minns rätt, var att liksom inspirera fler att söka vårdutbildningar, att den skulle liksom ge en bild av mänsklighet. På någon vänster. Så det är liksom en samling texter och bilder som är extremt inspirerande. Det är liksom inte alltid att jag sitter och läser varenda text, för det är så här facktexter och konstig poesi och så här stycken från Bibeln. Väldigt mycket är bara så här helt boring, men den är otroligt inspirerande också. Jag tror nog att den har format mig mer än vad jag fattar liksom. Den är rolig och fruktansvärd och allt på samma gång liksom. Den rekommenderar jag varmt. Lite svår att få tag på. Den brukar finnas ibland på Tradera och sånt där.
Perfekt.
Mm. Ja, jag skulle vilja tipsa om Den högsta kasten av Carina Rydberg. Mm. Som är ju en klassiker. Måste man ju kalla den, ja, i det här laget. Som är alltså autofiktion. En roman, fast det handlar ju bara om henne. Och hennes olika älskare som hon har, eller älskare, pojkvänner. Första halvan av boken är hon i Indien och bara beskriver olika människor hon träffar och kärleken hon har till Indien på ett väldigt så här, för mig som aldrig varit intresserad av Indien överhuvudtaget, alltså verkligen så blind spot för mig, så blir det verkligen en levande plats som känns jättespännande. Och i andra halvan så är hon då i Stockholm och på olika krogar och, eller framförallt på en krog ju.
P.O. Company.
Och är stammis där och blir kär i en man som också är stammis. Och sen handlar det om så här, hur deras relation påverkas av andra människor. Och, alltså det handlar väldigt mycket om hennes relationer och hennes inre liv och samtidigt så här, skulder hon måste betala. Och för mig är det lite som en Tone Schunnesson föregångare i det att så här, ja, men hon skriver väldigt rakt och öppet och naket fast samtidigt vackert och det här liksom lite skeva i verkligheten kommer fram.
Precis, hon är ju huvudpersonen är ju en person som man har ganska svårt att tycka om också, tycker jag.
Ja,
att,
exakt.
Att hon gör sig fel. Väldigt mycket. Ja. Liksom. Jag läste den här boken förra sommaren efter att du hade tipsat om den.
Ja, så himla kul.
Så det är verkligen book.
Jag tipsade om det på Instagram, jag vet, som bookfluencer.
Tack för att ni ville komma till Röda rummet idag. Väldigt fint att få prata med er båda och få prata om Häng City.
Tack för att jag fick komma, en ära.
Fantastiskt roligt, tusen tack.
Till nästa avsnitt av Röda rummet så ska jag och Sara Källner prata om Roberto Bolaños bok Isrinken. Så om du känner att det vore kul att hänga med lite extra så kan du plocka upp den boken nu. Vill du veta mer om vad som händer på bokmässan i Göteborg den 28 september till 1 oktober? Gå in på bokmässan.se för att se programmet och köpa biljetter. Vi ses där!
Klippen från ljudboken av Häng City är inläst av Sven Björklund och spelas upp med förlaget Polaris samtycke.
Podplay, en del av